8 steg till grymma samarbeten.
Mm. Får vi till riktigt bra samarbeten på jobbet, då kommer ofta två saker som ett brev på posten. Och vilka saker tror du jag tänker på, Ann-Sofie?
Ja, men jag tänker att det är att vi lyckas med det vi företar oss och vill företa oss och att vi mår bra medan vi gör det.
Ja, exakt. Det var precis vad jag tänkte på. För goda samarbeten är en helt grundläggande nyckel till det som är ämnet för den här podden. Att både må bra och prestera. För mår och presterar, det gör vi inte som isolerade öar. Vi är alla verksamma i olika slags sociala sammanhang på jobbet. Och på ett eller andra sätt beroende av andra människor.
Ja, och det är inte det lättaste. Att få den komplicerade väven av arbetsuppgifter, målbilder och relationer framförallt att funka på jobbet. Men det går. Och idag så djupdyker vi i vad det är som formar goda samarbeten och hur vi kan skapa dem. Och det här är Health for Wealth. Och i 6 år nu har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra tillsammans, som är fokus idag.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten till exempel. Och vi behöver också rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxy Group.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare i största allmänhet såklart.
Ja, och för några år sedan så fick vi båda upp ögonen för hur man kan jobba med beteenden i organisationen med hjälp av teorin och verktyg som kallas OBM, Organizational Behavior Management. Och det här använder jag, kanske inte dagligen, men jo, kanske faktiskt i mitt arbete som konsult. Och om du inte redan har lyssnat på avsnitt 211, få förändringen att hända, ja, men då rekommenderar vi det varmt faktiskt. För att OBM är ett väldigt, väldigt praktiskt och handgripligt verktyg att jobba med.
Mm. Ja, nej, men det är ju så att vi har gått om teorier, men det är inte alltid vi får hjälp med själva huret när vi ska göra saker i vardagen. Och i samma veva som vi blev nyfikna på och utbildade oss också inom OBM båda två, så kom jag i kontakt med Psykologifabriken som jobbar väldigt mycket med den här praktiska delen, huret ute i verkligheten. Psykologifabriken hjälper helt enkelt organisationer med att få till de där vardagliga beteendena som gör att vi kan samarbeta, nå mål, prestera och må bra ihop. Och idag är vi jätteglada att kunna välkomna en av Psykologifabrikens grundare och vd Oskar Henriksson till podden. Välkommen Oskar!
Tack så mycket, kul att vara här!
Kul att ha dig här! Det här med psykologi, det anses ofta vara något som man behöver vara psykolog för att hålla på med. Men ni brinner ju verkligen för att göra psykologisk forskning tillgänglig och se till att helt vanliga människor där ute i bolag och organisationer ska kunna dra nytta av den kunskap som finns. Ni kallar det ofta för psykologisk träning och jämför det med att gå till gymmet. Vill du berätta lite vad det handlar om?
Nej, men precis som du säger, man kan ju inte kräva att någon är en gympaledare för att göra gympa. Alltså, på samma sätt som att träning är någonting som alla mår bra av hela tiden, varje vecka, så är ju psykologi någonting som alla mår bra av hela tiden och varje vecka. Så då tyckte vi att psykologisk träning var en bra metafor för att visa på att det räcker inte att så här, nej, men det där med ledarskap, jag gick en kurs förra sommaren. Det är ju någonting som jag är redan klar med. Så. Utan det skulle vi inte säga om fysisk träning. Alltså, men jag var där på ett gympapass sommaren 2015. Så det där angår inte mig längre. Jag är klar med det där. Det är färdigt.
Ja, och idag så ska vi prata om 8 principer, fokusområden, och ursprungligen så härrör ju de här från Elinor Ostroms forskning och arbete. Hon fick Nobelpriset i ekonomi 2009 och hon fokuserade på stora grupper, samhällen och byar, om jag har förstått det jag har läst rätt. Men de här fokusområdena, de är ju också avgörande för mindre grupper som jag tror är relevanta för oss och våra lyssnare. Till exempel en arbetsgrupp som man ingår i, kanske leder, kanske en hel organisation. Men vi ingår ju på något sätt i grupper och behöver att den här gruppen mår bra. Så att det känns jättekul att vi ska få prata om det här idag. Vi tror att det kommer bli väldigt matnyttigt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, så Oskar, hur kom det sig att ni valde just de här principerna och Elinor Ostroms forskning för att basera er verksamhet?
Ja, men som du säger, Annie, så har ju Ostrom studerat mycket större samarbeten. Och då var det några av våra liksom idoler inom psykologi, så internationella forskare som Stephen Hayes och David Sloan Wilson, som menade att hörrni, vi tror att Elinor Ostroms principer för välfungerande samarbete, vi tror att det synkar bra för även psykologiska teorier. Och då blev vi väldigt taggade, för om det skulle stämma, då skulle vi ha en psykologisk teori eller en teori som kan förklara samarbete på liksom team, organisation och sen så ännu större, liksom kanske upp på ett samhälle, en kommun eller en stor organisation eller en internationell organisation. Så det skulle liksom bli väldigt kraftfullt, en kraftfull teori. Och ni sa ju här tidigare också om att ni utgått mycket från organizational behavior management, och det gör ju vi också. Och det är en väldigt kraftfull teori för att förstå beteenden. Man kan behöva liksom sätta lite ramar på den, skulle jag säga, för att se så här, okay, men har vi några kluster av beteenden som är intressanta att jobba med i en organisation, och kan vi välja något kluster av beteenden att jobba med? För om man tänker, en klinisk psykolog skulle ju har ju väldigt stor användning av diagnoser och grupperingar av beteenden. Så att det är klart att en psykolog kan gå in och analysera ett beteende hos en patient eller så, och se att, men vad finns exakt här och så. Och det är ju toppen. Men man kan ha väldigt stor nytta av att, men vänta, det här kan vi sortera in under några grupperingar. Det här kanske är depression och det här är ångest. Och med de grupperingarna så kan man då ta fram manualer och stöd och ibland då liksom ge väldigt riktad hjälp till att du ska jobba med exakt det här. Så tänk om vi skulle kunna liksom sortera organisatoriska beteenden i liksom, kanske inte då diagnoser, men i alla fall i de här principerna, så skulle vi ganska snabbt kunna analysera ett samarbete, välja en aspekt av det samarbetet, så välja en av de här 8 principerna, och sen så utifrån det valet välja beteenden som just det teamet eller den gruppen ska jobba med. Så det kändes väldigt, väldigt häftigt och taggande att haka på det internationella, liksom, den internationella trenden. Så.
Ja, nej, men om jag får komma in där, för jag tänker att om man vill jobba med beteenden för att samarbeta bättre till exempel, så måste man ju inte alltid gå in när man har ett problem, utan det är ju förstås ännu bättre att jobba förebyggande. Och då tänker jag att de här principerna är ju, eller principer eller steg kan man kalla dem för, de kan ju vara ganska bra då för att kolla, ja, men hur ligger det till hos oss? Var har vi eventuellt några brister som skulle kunna bli större problem senare? Och så kan man gå in och jobba med dem. Så ser jag det i alla fall.
Exakt, men det är så vi ser det också. Och det är därför vi tycker att liksom, psykologisk träning är en bra metafor. För att vi förstår ju att vi inte ska börja träna när vi liksom, har fått skador. Utan träning är ju någonting som vi ska göra hela tiden. Och att det är ett främjande och att ett främjande perspektiv också har en bieffekt av att ha ett förebyggande perspektiv. Så liksom, tränar vi regelbundet så är ju inte det både härligt och stärkande och en frisk faktor, utan det är ju också en förebyggande faktor. Och samma sak tycker vi att vi ska, samma sätt tycker vi att vi ska se på psykologi, att inte vara så här, ta hjälp av psykolog eller psykologi när jag har inga problem. För så skulle vi aldrig prata om liksom fysioterapeuter, men jag behöver inte gå till gymmet, jag väntar och så ser jag en fysioterapeut när jag har fått en skada. Så det vore ju helt idiotiskt. Eller, nej, jag behöver inte borsta tänderna, jag har inga hål ännu. När jag får hål, då kanske jag går till en läkare, men jag har hört att de är lite suspekta, så jag kanske bara låter bli.
Ja, det är underbart att höra hur du mellan raderna här säger att vi i största allmänhet tycker att psykologi och psykologer är något lite udda, medan att gå till läkaren eller sin PT, det är helt vanliga grejer. Ja, men härligt. Och vi gillar det här att göra tillgängligt, för kunskap behöver vi som jobbar i organisationer. Jag tänker att vi kan väl gå igenom de här 8 principerna. Det är ju inte så konstigt kanske att den allra första principen handlar om att sätta ord på sina gemensamma mål. Och vad säger Oskar? För principen låter så här då. Tydlig grupp med tydligt mål. Och är det kanske, Oskar, nästan alltid där man måste börja?
Man måste inte börja där, men jag tycker att det är ofta en väldigt bra plats att börja. För att någonstans så sätter ju målet sätter många liksom spelregler och vilka är vi i gruppen som ska nå det här målet. Vill jag vara med i den här gruppen för att det ska nå det här målet? Ja eller nej, vad innebär det här målet för vilka beteenden vi ska göra? Så det är ju väldigt många liksom ramar som sätts med ett mål.
Ja, jag tänker att i en arbetssituation så blir ju det... Det blir väldigt viktigt, för att annars skulle kanske gruppen inte finnas. Så är det ju liksom i många fall. Och jag tänker utifrån, utom de här 8 principerna vi ska prata om, så löser också det där gemensamma målet väldigt mycket andra frågeställningar som man lättare kan ta ställning till.
Gud ja, jag var på en arbetsmiljökonferens här i förra veckan som heter Gilla jobbet. Och då pratade vi lite om så här, men ska du verkligen ta upp mål som den viktigaste liksom, principen när du presenterar de här 8 principerna? Det känns lite mer som management och inte så mycket som arbetsmiljö. Och då hade vi en sån diskussion lite så här, ska vi ha det fokuset eller inte, om vi bara ska fokusera på en princip liksom, för en sån liksom, introföreläsning för den här konferensen. Och då argumenterar jag ändå för att målet sätter ju hela förutsättningen för en arbetsbelastning. Det sätter förutsättningen för en arbetsmiljö. Om ett sjukvårdsteam har ett väldigt högt mål så att de inte hinner med och börjar kompensera för det högt ställda målet med egen arbetstid eller att man liksom springer mellan patienter och så vidare, så blir det ju en arbetsbelastningsfråga och ett arbetsmiljö. Problem. Men det kan vara svårt att se att, men vänta, det här är ju, det är kanske en målsättningsfråga där vi liksom måste börja. Vad har vi för ambitioner här i vård, skola, omsorg, i vår organisation, där många arbetstagare kanske kompenserar för en dålig strategi, en dålig målsättning, ett slarvigt organiserande som liksom hamnar på individer.
Ja, men det är intressant med de här kanske till synes självklara frågorna. Jag tror att om vi skulle bara gå fram och knacka på någon i arbetslivet just nu och säga så här, är det tydligt för dig vad målet är med det du gör? Så skulle de flesta nog svara ja för tusan. Och om man sen skulle säga, komma med följdfrågan, ja, kan du uttrycka det då? Då är det inte så säkert att vi alla skulle kunna säga en sån här one-liner. Och jag tänker också att vår kollega som jobbar i samma grupp kanske skulle uttrycka sig på ett helt annat sätt.
Mm. Verkligen. Och det kan ju skapa en hel del problem om man inte får till det, och en hel del möjligheter om man får till det. Så som en så enkel övning, bara låt alla skriva ner hur de uppfattar målet, så ser man om det synkar. Kan ju vara väldigt klargörande.
Det är väl jätteintressant. Så att, ja, men jag tycker det är intressant. Ofta är det sånt som vi tycker är självklarheter som kan vara grunden till både konflikter och att vi mår dåligt. Om vi då går vidare och tänker på jag ska läsa upp hur princip nummer 2 låter. Den låter så här. Rättvis fördelning mellan insats och belöning. Och här hör jag direkt att vi har typiska arbetsmiljöfrågor. Man pratar ju ofta om det här med krav och resurser inom arbetsmiljö, eller hur?
Verkligen. Och det handlar mycket om att bara för att du vet vad ett mål är, så är det inte nödvändigtvis så att du vill nå ett mål eller att du har resurserna för att nå det målet. Om jag brukar ta exemplet med Jeff Bezos. Om han har alla pengar i världen men du jobbar på lager och har inte tid för att gå på toaletten, kommer du känna dig motiverad att liksom anstränga dig extra mycket för att han ska tjäna ännu mer pengar? Eller kan det till och med vara så att du blir lite sugen på att slacka lite, göra ett lite sämre jobb, kanske till och med sno någonting från lagret? Så den rättvisa fördelningen mellan alla arbetsinsatsen och belöningen är väldigt viktigt för att vi ska känna att det är schysst att vara på jobbet. Jag lägger ner en rimlig mängd arbete jämfört med mina kollegor, jämfört med den arbetsinsats jag gör. Och att jag har tid och möjlighet att göra min roll och min del av det.
Mm. Och det här med rättvisa, det återkommer senare i de här principerna. För visst är det så, Oskar, att jag menar, rättvisa, det kan man ju vilja jobba för att det känns bra, för att man har ett patos och en grundinställning att världen ska vara rättvis. Men man kan ju också hävda att ja, världen är inte så rättvis. Men det här med att vi upplever vår situation som åtminstone hyfsat rättvis, det är väl ganska grundläggande för att vi ska liksom både vilja och kunna prestera, eller?
Det verkar faktiskt vara en anledning till varför människan började dominera planeten. Alltså vi är ju trots allt en varelse som har tagit över den här planeten. Och anledningen är många forskare som tror är för att vi människor kan samarbeta på ett liksom exemplariskt sätt jämfört med andra varelser. Och tittar man på varför vi kan samarbeta, så är faktiskt liksom att vi har en känsla för rättvisa väldigt, väldigt viktig. För låt säga att vi har liksom en liten grupp som samarbetar på savannen och vill jaga sig. Och så har vi en person som inte vill samarbeta, utan den snor bytet för sin egen del. Då är ju det en stor risk för samarbetet att ha en sån här egoist som inte bryr sig om andra. Men det människor verkar ha kunnat göra, om man läser så här intressanta antropologer som skriver böcker som Hierarchy in the Forest och andra såna här liksom riktigt liksom intressanta böcker om jägar-samlar-samhället. Då visar det sig att människor kan då gå ihop i grupp. Man kan skvallra och bara, ah, men du vet, Leffe, han tog allt kött där när vi jagade ner bytet. Så går man ihop och då kan man också ta ut en alfahane eller en stark person och se till så att gruppen tar hand om egoister som försöker dominera och sabba samarbetet, och så uppmuntrar man istället ledare som tar hand om gruppen, som ser till att gruppen rättvist fördelar ett byte exempelvis. Och det är ju då någonting som är ganska så nedärvt i oss, att vi vill att arbetet ska vara rättvist. Så det är någonting som jag tycker absolut att vi ska sträva efter i ett modernt arbetsliv också.
Mm. Jag tycker det är intressant det här med rättvisa, för det kan ju, jag tänker att det kanske inte är helt enkelt om man är teamleader och så vill man, teamledare med det förstås, och så vill man ta upp en sån här fråga. Det kanske känns läskigt på något sätt, kan jag tänka mig, att snacka om rättvisa. För någonstans kommer ju den här killen eller tjejen på lagret aldrig att tjäna lika mycket som Jeff Bezos. Men jag har en kortlek framför mig här som kommer från ert träningsverktyg Habitud. Och då finns det ju övningar i form av kort som man kan jobba med, vilket jag tycker är väldigt fiffigt. Och nu drog jag bara ett sånt här kort som handlar om den här princip nummer 2. Och ska jag bara ta det som exempel, alltså någonting man kan ta upp och göra som en kort övning om man vill grotta lite i princip nummer 2. Och den här övningen heter byt jobb med kollegan. Och instruktionen ser ut så här. Lista 3 arbetsuppgifter som du tycker är roliga och ger energi. Och 3 arbetsuppgifter som du tycker är tråkiga och tar energi. Bjud in en kollega och göra samma sak och jämför era listor. Går det att omfördela några arbetsuppgifter så att de matchar er bättre? Jag tänker att det här är ett lite så här, jag vet inte om det är rätt ord, men ofarligt sätt att bara ställa lite frågor. Vad säger du, Oskar?
Det är hela tanken med den här plattformen Habitud, att försöka sänka tröskeln på beteendeförändringen. Vi, precis som ni sa, har vi jobbat med organizational behavior management, vilket handlar om att försöka identifiera små beteenden i vardagen som ger mycket skillnad. Och det kan ju liksom ta lite tid att hitta det där, liksom, ja, men det där beteendet funkar. Så vad händer om vi liksom hittar övningar eller beteenden som funkar liksom väldigt ofta eller liksom flera gånger, och så gör vi dem tillräckligt enkla och ofarliga att vi ska kunna prata om, ja, men ibland då känsliga frågor som rättvisa på jobbet eller liknande. Och då kan vi också få in det här som psykologisk träning, till exempel på ett veckomöte, att vi får in 5, 10, 15 minuter, och då får vi den här liksom mer jag går på gympa en gång i veckan stämningen mer än jag gick på ett träningsläger sommaren 2015. Och då ser vi också när vi mäter team att vi får väldigt bra effekt av det. Vilket är väldigt häftigt, tänker jag.
Jag tänker den där övningen, den låter ofarlig. Den låter ganska rolig att göra. Och det är väldigt bra att liksom reflektera kring det där. För tänk om jag upptäcker att liksom Boel älskar att göra någonting som jag liksom avskyr. Men jag tänker lite kring de punkterna som är 4 och 5. Som handlar om uppföljning av överenskomna beteenden. Och sen 5 då, graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Här kommer vi in på att vi behöver prata om hur vi beter oss mot varandra. Och jag bara undrar, kan det vara lite mer så att säga minerad mark? Att liksom, nu ska vi prata om hur vi har betett oss mot varandra den här veckan. Och så ska vi prata om beteenden som inte är okej. Hur gör man det liksom till att kännas som en enkel bicep curl, om du förstår hur jag tänker. Liksom. Men kan det känns lite mer laddat att prata om att Oskar, igår, det där beteendet, inte okej. Hur gör vi där för att prata om det?
Det är en jättebra fråga, och det har vi ju kämpat med också i flera år. Plus princip 16, snabb och rättvis konflikthantering, har ju varit en stor fråga där vi har varit så, okej, men hur får vi konflikthantering och problembeteenden till ett främjande håll. Liksom. Så hur tar vi det här så tidigt som möjligt? Och då har vi hittat övningar som att till exempel ta ett varv i teamet och berätta om ett misstag du har gjort. Det brukar de flesta våga göra, för du får ju själv välja nivå på misstag. Och då har vi liksom startat ett samtal om problematiska beteenden. En annan övning som brukar fungera väldigt bra heter lite skämtsamt: hur vill du bli utskälld? Och då får alla i teamet helt enkelt berätta, men om du gör någonting problematiskt, hur vill du bli tillsagd? Och det har ibland gett lite så här roliga reaktioner när vi har gjort den i team. För då kan någon bara säga, den här övningen tycker jag inte att vi ska göra. Jag tycker inte att vi ska skälla ut någon. Så bara, men vad bra. Så du menar att vi inte ska skälla ut. Jättebra. Då kan vi, då ser ju alla det. Att så bara, men vi kanske inte ska ha det klimatet eller den kulturen. Och så får man upp ett samtal om det. Mm. Och så blir det någonting som vi faktiskt kan liksom, prata om och hantera.
Ja, men precis som du var inne på där, Ann-Sofie, vissa saker är känsligare än andra och kanske är det de som är allra mest känsliga som det är viktigast att prata om, så att det inte blir såna elefanter i rummet. Men det du sa där, Oskar, att om man gör som en enkel övning och alla får dela, då är tröskeln låg. Och visst är det väl ändå så att den som är ledare eller den som har mer makt faktiskt behöver börja för att öppna dörren till det här?
Absolut, det tycker jag är en jättebra förutsättning. Att chefen eller ledaren är ofta liksom en förebild och sätter lite ton och agenda. Men vi kan också jobba med, apropå, vi hoppar över där trean, rättvist och inkluderande beslutsfattande. Då kan man jobba med att teamet får välja övningar. I vår metodik då ska man antingen använda den här habitudplattformen eller den där sortens kort. Och så väljer teamet övningar eller kort och ger till teamledaren eller den som tränar teamet. Och då kan ju en chef använda sin auktoritet för att leda arbetet. Men vi kan också ha ett inkluderande beslutsfattande i att alla kan få göra sin röst hörd på ett väldigt lågtröskelsätt. Och då behöver du inte ens liksom säga vilket kort du har valt, utan du kan ge det anonymt. Och då kan det också vara så att du faktiskt kan framföra en feedback på ett enkelt sätt. Och du kan ta emot feedback på ett enkelt sätt. För det är redan strukturerat som övningar. Så behöver du inte hålla på och vara så här, men jag vill att vi ska prata om de här problembeteendena. Utan då kanske man bara föreslår en liten övning om där vi pratar om hur vi vill bli tillsagda om vi gör någonting fel. Och sen så kommer vi åt de där sakerna.
Vad intressant. Och jag tänker att nu har vi pratat om 1-6. Och självklart så du som lyssnar har förstås en lista på alla de här 8 principerna i inlägget i din poddapp där du lyssnar. Men 7:an då? Mandat till självbestämmande. Vi har pratat om 3:an som handlar om rättvist och inkluderande beslutsfattande. Det innebär då att alla på något sätt ska få någon typ av inflytande. Men mandat till självbestämmande, hur jobbar man med det på ett bra sätt, tycker du, Oskar?
Den är väldigt spännande, för där Ostrom menar på många sätt att liksom princip 1-6, då kan man titta på en grupp. Men när vi ska skala upp ett samarbete, låt säga att vi har liksom många team i en organisation eller vi har liksom många platser i en region eller liknande. Då behöver vi också princip 7 och princip 8. Det princip 7 handlar om att varje team behöver bra mandat till självbestämmande. Alltså, vårt team, vi vet vad gränserna går för vårt arbete. Och autonomi är ju förstås både viktigt som individ, har ju varit en diskussion i många år. Men här så fokuserar vi också på att liksom, teamet ska ha den här autonomin. Och en metafor som vi brukar använda är en balkong på 20:e våningen. Så tänk dig att du står där uppe och så finns det inget balkongräcke. Hur långt ut vågar du gå då?
Men inte så långt.
Inte så långt, eller hur?
Jag kryper. Så,
och det kan förklara lite att så här, det kan vara bra att veta. Så här, men var går gränserna för min autonomi? Får vi sätta mål själva? Eller nej, målet har vi fått från regionen, men vi får välja arbetsmetoderna själva. Eller nej, målen och arbetsmetoderna är satta, men vi får bestämma schema själva. Alltså någonstans här så finns det ett balkongräcke. Och att ha det så tydligt som möjligt gör att man kan vara så fri som möjligt inom den ramen som är uppsatt. Och det förtydligar också att vi kan ibland också omförhandla. Men vänta, vi tror att vårt team skulle fungera bättre om vi också fick mandat till det här. Men att spesa det är ju en förutsättning för att överhuvudtaget kunna ha den diskussionen.
Mm. Och apropå balkongräcken så tänker jag att princip 1, tydlig grupp med tydligt mål, den måste man ju då nästan ha satt på plats, ja, eller diskuterat och har blivit överens om för att man sen ska kunna snickra upp räcket som handlar även om självbestämmande, eller hur?
Verkligen. Och där kommer man ju lite osökt in på princip 8 som handlar om hur vi koordinerar mellan grupper. Som egentligen handlar om att alla grupper i en större organisation har nytta av att följa principerna. För då kan vi ju också samordna flera grupper. Så om vi strukturerar ett eller samordnar en grupp eller ett team med ett tydligt mål. Hur samordnar vi två grupper? Jo, med ett tydligt mål. Och då kan vi få ihop väldigt stora grupper helt plötsligt. Så kan det växa liksom från mindre samarbeten till större och större och större samarbeten. Ända tills vi har en hel planet av gott samarbete.
Alltså, vore det inte underbart?
Ostrom kanske drömde om. Vore det inte underbart?
Men jag tänker det är så, jag tänker om man liksom lyssnar på det här eller bara reflekterar så vet vi, jag tror inte, eller ni får jättegärna höra av er om ni har lyckats liksom ingå i en grupp och det bara rullar på jättebra och liksom, det känns demokratiskt och det är rättvist och det är tydligt vart vi ska och jag vet precis vart mitt självbestämmande börjar och slutar. Så att det är så mycket som liksom talar för att vad roligt det är att ägna lite tid åt det här, precis lite som lite styrketräning varje vecka och sen också att det är så viktigt att det mynnar ut i konkreta beteenden. Liksom, vad gör vi då? Vad gör jag? Och det kan ju vara att en aktivitet kan vara att jag regelbundet ställer frågor kring olika saker som gör att det blir tydligare och sen, ja. Så att jag tänker att det för oss känns det så himla självklart att ja, men det här gör man väl. Det här gör väl alla grupper. Men så är det ju kanske inte riktigt.
Nej, men jag håller verkligen med. Jag skulle säga att det inte görs i så stor utsträckning som det skulle kunna göra. Och jag tror att väldigt, väldigt mycket spännande kan hända när vi gör det. Det är lite som att alltså tandborstning var ju inte fullt etablerat för andra världskriget. Att förstå vad mycket som har hänt med munhälsa sedan dess. Liksom fysisk träning fick väl sitt stora genomslag med liksom Friskis och Svettis och liksom gympa-revolutionen. Och tänk om vi står inför liksom en psykisk hälsorevolution där vi tränar psykologiskt och där vi kommer att liksom nå helt nya nivåer de närmaste 10 åren.
Nej, men där sa du någonting. För jag förvånas ofta över att det pratas ju mycket om psykisk ohälsa. Den diskussionen var ju faktiskt en anledning, en av flera, till att vi startade den här podden för 6 år sedan. Och vi kopplade ju också inte bara till allt det lidande som den psykiska ohälsan innebär, utan också kostnader. För vi pratar både om hälsa och business i den här podden. Och då kan man ju tänka sig så här att de politiska diskussionerna förs, det tillsätts kanske pengar, jag vet inte om det är tillräckligt. Det görs utredningar. Men någonstans, om vi inte i vardagen gör det här som du pratar om, Oskar, lyfter på handen och faktiskt pratar om hur vi jobbar och inte bara jobbar på, då kommer ju ingenting någonsin att förändras. Ja.
Word.
Ja, det var verkligen ingen fråga, utan det var ett manifest. Nej, men alltså det kanske är någonting som vi behöver påminnas om.
Och jag tror också att det här har fått sig faktiskt en liten skjuts i och med pandemin, där väldigt många i, det känns som att, ja, men det har vi sagt länge, fast det pågår fortfarande, ska navigera ett nytt sätt att samarbeta i ett mer hybrid liksom, arbetssätt. Och då är väldigt mycket liksom, samarbetet i fokus. Och vi vet också mer och mer ju från forskningen att jag känner mig utstött från en grupp eller liksom ohövligt beteende. Det får en enorm effekt på hälsan, så att det är så mycket som talar för att vi faktiskt behöver jobba med det här. Och då tänker jag att de här 8 principerna, de är väldigt välbeforskade och som sagt, de får så mycket nytta på, som vi var inne på, management. Alltså de får nytta på det, på de bitarna också. Måluppfyllelse och personalretention eller vad det nu må vara. Så att ja, vi boostar verkligen det här fokuset.
Ja, men fint. Det känns som att vi är väldigt synkade där i att er podd heter Health for Wealth och vår bok har ju som då tagline att ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. Så är verkligen inne på samma spår här.
Ja, och det som är svårt här är ju inte att förstå egentligen vad man ska göra. För jag tänker på den här kopplingen till management du nämnde, Oskar, inför en föreläsning. Ska vi verkligen börja med det här med att sätta målet? Är inte det management? Och då tänker jag också, men om inte man... Alltså, ni var på en konferens som handlade om arbetsmiljö. Och då kan man ju fråga sig, vad då? Ska inte management jobba med arbetsmiljö? Var ska arbetsmiljön bo då, kan man ju fundera på. Men en fundering jag har, det här man går en kurs och så vidare och så är man klar, som du raljerade där, Oskar. Jag kan tänka mig för många chefer så är det så, man skickas på en kurs, man får massa insikter och så är man full av vilja att göra saker och så drabbar verkligheten en och så händer det inte. Och jag tänker att det kanske är precis den här hjälpen som många behöver. Att till exempel titta på de här 8 principerna. De finns där ute, det är forskning, de är liksom gratis. Och sen bryta ner dem i enkla samtal som man tar kanske en gång i veckan på ett möte med teamet som man redan har. Är det så ni rekommenderar att jobba, Oskar?
Absolut, och jag skulle säga att vi får väldigt bra effekt av det. Alltså man kan ju bara gå igenom de 8 principerna med teamet, rösta vilken princip känns mest relevant nu. Och sen så kanske man lägger ett halvår eller 3-4 månader på en princip. Och så gör man övningar eller har små diskussioner på veckomötet, så kommer ganska mycket hända, skulle jag säga. Det har vi väldigt bra erfarenheter av.
Och just det här att bryta ner det vi ser, att vi har det här området, här har vi lite gnissel, att bryta ner det till övningar kan ju också vara svårt. Jag vill inspirera här med ännu en övning då från er kortlek, och den handlar om princip 8, koordinering med andra grupper. Den övningen heter Bli en persona grata. Och då ska jag bara förklara, om man inte känner till uttrycket persona non grata, det betyder någon som är utstött som man inte vill ha att göra med. Och då ska man alltså bli tvärtom. Och instruktionen låter så här. Samarbetssvårigheter med ett annat team. Kontakta en kollega i det teamet för att skapa en bild av problemet. Testa att inte presentera alla dina viktiga argument på en gång. Fokusera istället på att ställa följdfrågor för att få veta mer om kollegans upplevelse av problemet. Jag tycker den är så bra, och apropå samhälle, jag menar, vi pratar mycket om polarisering idag och att vi liksom glider isär i samhället, inte bara i Sverige utan det här händer över hela världen. Och någonstans så handlar ju det om att vi vill inte ställa frågor, vi vill inte veta hur det känns i den där dumma människans huvud. Vi vill bara säga nej liksom. Så de här samtalen är väl antagligen nycklar för att vi ska kunna lösa upp knutar överlag, eller vad säger ni?
Verkligen, och du som har sett en hel del av våra övningar märker att det att bara intressera sig för andra personer och deras verklighet är ju verkligen någonting som är genomgående. Och det som är intressant också med den där övningen, om man ska tänka rent implementeringsmässigt, så vi ser ju att det är väldigt bra att göra övningar på veckomöten, men om man trappar upp svårighetsgraden, då kan man göra precis den där sortens liksom egna övningar som inte är liksom teammötes övningar, och det märker vi är lite mer krävande, att det kan vara utmanande för en person att kontakta någon i ett annat team och ställa följdfrågor och inte komma med sina goda argument, men oj vad häftigt det är när någon tar det steget, och de som tar det steget känner också ganska snabbt liksom effekterna av det. Lite som att när man går på ett gympapass och bara, men vänta, jag blev ju faktiskt starkare av det här. Och då kanske man också kan motverka lite polarisering och annat.
Ja, det viktiga är ju där att reflektera kring effekten för att liksom gjuta mod för nästa gång. För första gången kanske det bara är väldigt obekvämt. jag jobbar mycket med just det här med att komma ur silos med organisationer. Och då brukar jag prata om att bli formell kring informell kontakt. Att liksom skapa, alltså avlasta att jag ska bara, just det, jag borde ju bara höra av mig till någon i en annan del av organisationen. Men att vi pratar ihop oss om frågor vi skulle kunna ställa till varandra. Men sen superviktigt att när jag har gjort det första gången så kanske effekten kommer först senare. Så jag måste verkligen reflektera över att men det kändes faktiskt bra i stunden. Precis som goda vanor ibland ger effekt på lång sikt och dåliga på kort sikt. Så där kan vi också hjälpa varandra i gruppen och verkligen uppmuntra de här beteendena. Men också lyfta upp dem när de har skett.
Jag håller verkligen med. Och det är väl också som ett, så här, som ett hinder i den här liksom psykologiska träning. Att dels är det lite ovant och lite konstigt, men sen så precis som med liksom fysisk träning eller tandborstning, när det skulle introduceras, det kanske liksom inte ger en så här uppenbar direkt effekt, att man bara, nej men vadå, det här, jag gjorde några armhävningar, vad ger det mig? Det gör ju ont i kroppen.
Ja.
Jag förstår inte alls vad poängen skulle vara med den här sit-appen. Det här var ju bara smärtsamt. Eller vadå, ska jag ut och springa i regnet? Inte alls bekvämt. Tandborstning, bara, det är någonting som fräter på mina tänder. Det känns inte alls bekvämt. Jag förstår inte värdet med det här. Så det kan vara svårt att komma i kontakt med och förstå att så här, ah, men du liksom, testa det här lite. Det är ett litet obehag i början. Men du ska se att så här, om du ger en liten stund så kommer du märka att det händer häftiga grejer här down the line.
Precis, och just det, där kan vi verkligen hjälpa varandra.
Ja, så till dig som är i ett team eller en grupp, och det tror jag att nästan vi alla är du ledare eller teamledare eller chef, ja men då är det bara att sätta igång med de här 8 principerna. Och är du inte det kan du ju föreslå för gänget att det här är någonting som ni skulle kunna ta upp som en stående punkt på en agenda på ett möte som redan finns. För att just prata om hur vi jobbar och inte bara jobba. Så blir det så himla mycket bättre. Tack så jättemycket för att du ville vara med i det här samtalet, Oskar.
Tack.
Superkul att få vara här. Tack så mycket.
Vår samarbetspartner motivation.se har en massa artiklar om arbetslivet, organisationskultur och ledarskap. Den här veckan har vi valt en text som handlar om de höga kostnaderna. Ett arbetsklimat som präglas av misstro för med sig. Och de stora fördelarna med en miljö där man istället litar på varandra och samarbetar bra. Här kan du bland annat läsa om hur du förhandlar på ett sätt så att alla känner sig som vinnare. Och vi lägger en länk förstås till den här artikeln i inlägget som vanligt.
Ja, och med det så tackar vi Oskar och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Prata som vanligt jättegärna med oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg. Och du, lyssnar du på det här i din podd just nu, kan du inte ta upp och ge oss en rating? För det vore så roligt, det hör jag andra poddar be om, så nu tänker jag inte vara blyg utan nu ber jag dig om att göra det också. Det betyder väldigt mycket för oss, så når fler vår podd. Och säg hej i valfri kanal så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er, hej då!
Hej då!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.